Vem är brun egentligen? Och är det relevant vad partierna gjorde på 90-talet?
Det ska vi prata om idag. Och dessutom i spåren av Ebba Buschs husaffär. Vilka andra politiker har haft problem med sina fastigheter?
Det här, det är politiken. Med Maggie Strömberg, Annie Reuterskiöld och Torbjörn Nilsson.
Vem är brun här inne?
Vem är brun här? Vem menar du är brun?
Ja, alltså man är ju lite förvånad att ingen har kört ett Vem är brun, vem är jag, levande charader meme, eller hur?
Du tänker att det var det som skulle komma efter Jimmy Åkessons framträdande i partiledardebatten i söndags?
Exakt, alltså, jag har ju levererat mycket humor ändå på internet, det får man ju säga. Men det finns mer. Det finns mer att hämta.
En stor debatt har det i alla fall blivit om vad färgen brun betyder politiskt. Vem som har någon slags nazistkoppling eller inte. Och får man säga blåbrunt?
Precis.
Om oppositionen idag.
En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka. Veckan.
Ja, men det har ju hänt väldigt mycket den här veckan. Och starten var ju partiledardebatten. Och ur den kom väl i första hand den här diskussionen om etikettering. Jag tycker mest att det är spännande att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är så sugna på att ta den här konflikten.
Mm.
Men pratar man med moderater så är de mycket mer ambivalenta. Det finns ju moderater högt upp i partiet som är rent av verkar vara sura på Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för att de gör en grej av det här nu. Alltså varje diskussion om etiketter är en förlorad diskussion om sakpolitik. Ulf Kristersson måste sitta och prata om är jag blåbrun eller inte istället för att prata om politik.
Jag deltar inte i sådana diskussioner, jag håller mig till sakfrågorna.
Alltså det är ju lite som det där, tänk inte på att jag säger elefant, tänk inte på att jag säger elefant.
Exakt. Det finns moderater när man pratar runt i partiet som tycker om den här viljan att konfrontera och liksom stöka av den här debatten som de säger. De hoppas då att det här ska bli slutet på diskussionen.
Mm, det verkar inte ha lyckats riktigt.
Om Sverigedemokraternas historia och samarbete med dem. Och att det inte ska diskuteras i valrörelsen nästa år. Vi får väl se hur det går med den saken.
Ja, det är väl ganska tydligt att det inte kommer bli så. Men jag tänker
att, alltså de tänker sig då att Miljöpartiet, som det var nu som drev hårdast, inte har den uthålligheten. Och de förväntar sig heller inte att Magdalena Andersson, som nu socialdemokratisk partiledare, ska vilja hålla på och prata om det där. Utan att hon ska inta en slags annan position.
Alltså jag undrar över den taktiken, för att man, alltså Gustav Fridolin ville ju redan på hans tid göra liksom den stora konflikten med Sverigedemokraterna, alltså när man skulle tävla om att bli riksdagens tredje största parti.
Precis.
Det förlorade man ju.
Det kan man säga.
men som strategi tror jag inte att miljöpartisterna är särskilt sugna på att kasta det här under mattan än. Men jag tycker att alltså, det har ju utvecklats också faktiskt till en ganska intressant diskussion. Dels på grund av att den här nyheten kom någon dag senare om att en SD-tjänsteman som har tydliga kopplingar till en rasideologisk organisation, va, som heter Det fria Sverige.
Mm.
De tycker att man ska inte prata så mycket om förintelsen bland annat, ifrågasätta den och sådär. Ett skönt gäng. Det är ju intressant tycker jag, framförallt för att några timmar senare kommer fram då att den här tjänstemannen också har jobbat ganska många år inom Miljöpartiet. Men även Nordiska rådet och jobbat nära socialdemokrater och sådär. Reaktionerna är ju det intressanta.
Mm-hmm.
Här har vi ett parti som har ägnat i princip de senaste 10 åren med att prata om att 90-talet inte har någon betydelse. Det spelar ingen roll vad vi gjorde på 90-talet, vilka marscher vi gick i på 90-talet, vilka symboler som hängde på väggarna på festerna vi gick på 90-talet. Men så kommer den här tjänstemannen och också har varit anställd av Miljöpartiet. Men på 90-talet, då är det bevis för att... vad är det bevis för egentligen? Är det bevis för att Miljöpartiet också är... sprungna ur någon typ av nazistisk rörelse. Jag vet inte riktigt vad det är ett bevis för, men man vill ju i alla fall lägga väldigt mycket i den skålen.
Du tänker att det är inte jättelogiskt.
Nej.
Men det är ju också samtidigt som Björn Söder upprör sig över vilken musik som spelas på bussar.
Ja, du menar det här han twittrade för bara några dagar sedan, att han åkte buss och att chauffören har satt på sin CD med arabisk musik som strömmar ut i eten. Han var mycket besvärad av detta och önskade någon sorts neutral musik på offentliga bussar.
En CD just.
Man undrar vilken buss han åkte på. Är det i någonstans i Skåne man fortfarande har CD eller?
I Skåne pågår ju också den här veckan lägligt nog en jättestor konferens om förintelsen. Som har lamslagit hela stan, de har stängt av alla gator och sådär. Mm. Så det är ju något med den här veckan, den blåbruna veckan.
Absolut. Alltså, det blir ju lite symptomatiskt nästan att politikerna uppe i Stockholm eller på Twitter håller på och tjafsar om färgen brun samtidigt som man har den här konferensen. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det är ett tecken på någonting i alla fall. Men det har ju skrivits väldigt mycket artiklar om det här också. Och många av dem är ju av naturen att man ska återigen leda i bevis vad Sverigedemokraterna hade för sig när det bildades och sådär. Och när man pratar om Sverigedemokraternas historia och rötter som vi gör nu hela tiden, så tycker jag ändå att det är liksom någonting som har börjat försvinna i den diskussionen, och det är att det är så pass mycket i närtid. Det här handlar liksom inte om någonting som hände på 40- eller 50- eller 60-talen, utan det här är de många aktiva sverigedemokrater har själva varit med i de här nära nazistiska miljöerna. Och det går ju inte att ignorera. Men när man pratar om SDs rötter och SDs historia, då är det som att man förpassar det till samtidigt som Stalin eller Lenin. Där tycker jag att det finns en lucka i debatten.
Jag vet inte om jag skrek faktiskt, om jag ska vara ärlig, men jag höjde rösten, det gjorde jag.
Det har ju en massa andra saker den här veckan också. På personfronten till exempel har ju Hanif Bali, som vi dödförklarade politiskt i förra avsnittet, sagt att han absolut visst ställer upp i det interna provvalet. Och det låter lite som att om han bara får tillräckligt mycket support så ska han komma tillbaka till politiken. Ulla Andersson däremot, vänsterpartisten, ska inte fortsätta med politik efter nästa val.
Heller inte veteranen Karin Rågsjö i Vänsterpartiet.
Det händer mycket där i Vänsterpartiet. Men största personligheten är ju ändå Tobias Baudin. Att han ska bli ny partisekreterare.
Kommunals ordförande.
Precis. Eller som en vänstersocialdemokrat sa till mig i veckan, när det var lite surr om Baudin. Jo, 30 silverpenningar för lasveket ska han väl få.
Precis. Det där är lite intressant. För det som Tobias Baudin gjorde då, när Kommunal och IF Metall bröt sig ur LO och gick med på den här överenskommelsen, var ju utifrån kanske vänsterpartisters håll ett svek. Men om man ser till Kommunals medlemmar så drabbas ju inte de alls ofta av just de här LAS-bestämmelserna som nu gick i lås. Så att liksom på hemmaplan så var det ingen som var upprörd. Men däremot på vänsterplan så att säga. Och som du insinuerar, det var en hjälpande hand för Socialdemokraterna. Och det har han ju fått betalt för. Och det kan man också se i den här lilla gruppen för offentlig sektor som han har ingått i.
Berätta om den.
Jag brukar kalla den för Lilla Gos. Bara för att det är roligt. Nej, men det är en liten grupp som, precis som LOs ordförande, träffar Magdalena Andersson och topparna i VU inför, tror jag, någon gång i månaden och diskuterar vad LO vill, så har Kommunal det senaste året gjort det också. Och det här är en del av den här strategin facklig politisk samverkan som man jobbar väldigt mycket med ju. Så han som person har ju knutits väldigt mycket närmare makten senaste året i Socialdemokraterna. Och även då kommunal. Men nu går han ju in i partiet på riktigt.
Det är så himla hedrande och häftigt.
Han är ju mest känd för att alltid bära vita sneakers. Tobias Baudin. Vi fick en fråga på Twitter om han är lång också. Han är 190 centimeter. Är han därmed den längsta partisekreteraren i Socialdemokraternas historia? Mycket tyder på det. Mm. Jag har försökt efterforska detta. Man kan ju konstatera att korta människor var sådana som Ibrahim Baylan, Leif Linde, Marita Ulfskog, Karin Jämtin. De långa är möjligen, alltså Bo Toresson var ganska lång, åtminstone längre än Baylan. Sen finns det ju tre Sven i historien. Sven Aspling, Sven Andersson, nej inte tre Sven, två Sven och en Sten, Sten Andersson. Och där tror jag Sten Andersson var längst. Och frågan är om Sten Andersson var längre
än Baudin. Kanske på Baudin. Sulan på gympaskorna.
Vi får mäta upp det här vid tillfälle med Tobias.
Det man kan säga om Baudin lite kort är ju att han, om jag skulle försöka förklara honom med två ord, så skulle jag säga besjälad karriärist. Jag skulle inte bli förvånad om han dyker upp i partiordförande kandidaturs snack lite längre fram i tiden.
Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
Ebba Buschs husaffär ser ut i alla fall att gå mot sitt slut. De har gjort en förlikning, hon ska flytta in. Det är någonting konstigt med att han ibland ska få komma och hälsa på eller något sånt. Jag har inte riktigt förstått det hela. Men kanske slipper de det här i valkampanjen eller i valåret.
Mm.
Är det några andra husaffärer vi minns, Torbjörn?
Alltså politiker har ju aldrig haft det enkelt med hus. Det är det som har varit så spännande i den här storyn. Så jag gjorde en lista på de bästa politiska husen i historien.
Intressant.
Om vi börjar på femte plats. Gunnar Sträng stenhus. 1970 hade Gunnar Sträng skrapat ihop ganska mycket pengar. Han hade varit finansminister jättelång tid. Och han kom ju från väldigt påvra omständigheter. Statar, barn liksom.
Vi somnade de kvällarna vid, jag kan säga, musiken utav råttornas parningar och slagsmål i fyllningsväggarna.
Och då köpte han sig ett stenhus på Stärkens gränd i Gamla stan. Och det var väldigt nedgånget, så han renoverade upp det här. Ganska dyrt. För han tänkte sig att här skulle han kunna ha sina Amelin-målningar och alla Ivar och Johansson böcker i en stor våning. Och det där ledde till att fastigheten gick med underskott, vilket i sin tur innebar att Sträng kunde använda avdraget som hette underskott av förvärvskälla. Vilket alltså innebar att han kvittade kostnader för fastigheten mot egna intäkter, vilket gjorde att han fick sänkt skatt.
Mm-hmm.
1975 blev detta en stor politisk skandal. Expressen gick till angrepp. Gunnar Sträng smit från skatten, skatteplanerar. Finansministern som har liksom tjatat på som pengar i så många år. Och alla hakade på. Till slut tog till och med SSU avstånd. De enda som liksom höll fast vid Sträng var Nya Norrlandstidningens ledarsida. Och till dem skrev Gunnar Sträng till slut ett brev med orden: ge fan i att fortsätta den här följetongen om mitt hus i Gamla stan. Han ville bara ha tystnad.
Mm.
Hans hus blev, får man säga, en ganska tråkig avslutning på en stor politisk karriär.
Han fick gå på grund av det?
Nej, han fick inte gå. Nej, nej, man flyttar inte på Gunnar Sträng på det sättet. Det gör man inte. Men det var liksom solkade det i eftermälet.
Mm.
Mm.
Okej, och vad har vi på plats nummer 4?
På plats nummer 4. Frivalds bostadsrätt.
Ja.
Laila Frivalds hade en hyresrätt. Den skulle ombildas. Socialdemokraterna var kritiska till sånt. Hon sa först att jag vill heller inte göra det här. Sen visade sig vid efterforskningen att hon absolut hade röstat ja. Exakt hur de fick fram det vet jag inte.
Alltså i föreningen?
I bostadsrättsföreningsbildandet, precis.
Ja, just det. Mm.
Ja, det här blev ju jättejobbigt.
Det är ju jobbigt, för att jag måste bara säga att det är ju inte så konstigt. hat är ett starkt ord, men jag tycker väldigt lite om kritik mot politiker när det är så här, de är emot det här, men de gör ändå. Mm. Alltså för det är så här, ja, nu ser ju systemet ut så, och det är självklart att så här, jag vill också göra det här, men jag tycker att det vore bättre om vi alla inte gjorde det.
Precis.
Men här har hon ju liksom verkligen medverkat till den här förändringen då, om hon också har röstat för.
Jag tror eventuellt att hon fortfarande förnekar det. Jag ska låta det vara osagt, men det blev ju framför allt känt för att hon gjorde ett berömt vredesmods angrepp mot några journalister som stod och häckade utanför hennes dörr.
Detta är förnedrande, framförallt för dig och dig och dig. Vi borde skämmas.
Vad anser du själv om att du bryter mot en?
Och sen var hon ju till slut tvungen att gå.
Men sen kom hon tillbaka och så fick hon gå igen.
Absolut.
Okej, nummer tre.
Göran Perssons herrgård.
Den har man ju hört, speciellt renoveringarna, men det kanske inte är det du...
Det är allt med den här herrgården. Alltså, den här gården Torp, man bör nog kalla det för en gård, inte en herrgård. I vilket fall, i valrörelsen 2006 så blev ju det här beviset på att Göran Persson inte var sugen på att liksom ta Sverige vidare. Han var mest intresserad av sitt valmade mansardtak och de här fina gullockra dörrarna som skulle göras och sådär på den här gården. Vi behöver inte orda så mycket mer om det är välkänt. Det som inte är så välkänt är att mitt under den där valrörelsen 2006 så skulle en moderat riksdagsledamot gifta sig.
Vart är det här på väg?
Och då tänkte den här moderata riksdagsledamotens moderata kompisar att vi behöver göra en riktigt bra svensexa. Och ett moment i svensexan var att det skulle grävas ner en skatt på gården Torp. Och att den blivande brudgummen skulle behöva hitta den här skatten. Alltså gå in i närheten av Göran Perssons hus. Inte på själva trädgården så att säga.
På svensexan?
Ja, precis. Och gräva upp den här skatten.
Har vi namn eller?
Vi kan ha lite namn. Alltså, som jag förstår det så är ansvarig för det här practical joket var ju Martin Borg som idag är kommunikationschef på Moderaterna.
Ja, det här, inkörsporten till.
Hela det här upplägget sprack för Säpo-bilarna och Göran Persson upptäckte de här i skogen vandrande moderata ynglingarna. De var ganska unga då. Och avhyste dem från ägorna.
Underbart. Vem hade kunnat tro att de skulle bli upptäckta? Okej, och då har vi ett citat som jag skulle vilja att du svarade på. Vems det är, ja. Som punkt nummer två. Det hela verkar sinnesförvirrat, men det lär bli mycket svårt att låta bli att ta emot eländet.
Ja, det där är ju Tage Erlander. Som har djup ångest över den här idiotiska idén som korkdirektören Vikander har fått för sig i början av 1950-talet. Att när han dör, Vikander alltså, så ska han testamentera Harpsund, någon jävla slottsliknande historia, till staten för att statsministern ska ha en sommarbostad. Tage Erlander som är statsminister tänker, jag vill inte ha någon sommarbostad. Jag har det redan.
Och absolut inte ett liksom slottsliknande,
nej,
eller hur?
Nej. Jag vill inte ha tjänstefolk. Han pratar ju i sina dagböcker om överklassvanorna som jag måste få. Och det kommer, han är ju rädd för bilden av honom. Och jag tror också att han är rädd på riktigt för hur han själv ska bli av detta liv.
Jag tyckte att det fanns risker för att samhällets representant som representerade arbetarrörelsen skulle börja på att hemfalla åt ett överklassliv där, skilja ut sig från folket.
Det är klokt. För här minns jag en sak. När jag åkte med regeringsplanet med Stefan Löfven så frågade jag honom så här, ja, hur känns det här då, att åka helt eget plan med vit klädsel på sätena och folk som kommer? Och då sa han, ja, man vänjer sig lätt.
Ja, men så är det. Och det blev ju, med Harpsund så blev det ju också ett stort gräl i regeringen. I vanlig ordning så gick ju liksom Erlander igenom alla ministrarna. Sträng var emot och sådär. en nådegåva från storfinansen, kallade det Sträng då, och liksom vägrade. Men man kunde inte riktigt säga nej och man tog det. Och bara några år senare så var ju liksom Harpsund Tage Erlanders favoritställe, smultronstället. Var där han kopplade av det där han kom på alla stora tankar. Och det var så Harpsund blev viktigt i svensk politisk historia.
Då undrar vi alla, plats ett.
Plats ett på hus i historien. Det är ju tveklöst. Lars Tobisson, fastighetsmagnaten. Alltså, Lars Tobisson var ju partisekreterare och viceordförande i Moderaterna från 1974 till 1998. Det är en väldigt, väldigt lång tid. Otroligt viktig person i Moderaterna. Han hade en akilleshäl och det var hans fastigheter. Han föddes i en fastighetsägarfamilj i Göteborg, växte upp, var med i bolaget. Det innebar att han skattade ibland lite konstigt, deklarerade lite udda. Han hade alltid massa business som pågick. Han kunde ändå bedriva en politisk karriär, men han tyckte själv att han inte kunde bli statsråd. Så två gånger så sa han nej både till Ulf Adelsohn och till Carl Bildt att nu när ni planerar ert maktövertagande och er nya regering, ni kan inte ha med mig. Det funkar inte. Och det finns en mycket fin scen som jag vill avrunda den här listan med. Det är 1991. Carl Bildt är ute i valrörelse. Han har pratat i Hönöklova på västkusten. Och Tobisson sätter sig in i sin inköpta Nimbus 22 från Styrsö, en båt. Och så styr han över Rivefjärden för att möta Carl Bildt. Och så ställer de sig på några kobbar där och samtalar om framtiden, om regeringsbildningen. Och Tobisson säger, det går inte. Jag har mina hus. Och Carl Bildt vill först inte acceptera, han blir förvånad.
Tobisson, det kan man tänka sig.
Tobisson håller fast. Det funkar inte att vara statsråd med mina hus. Och så bara några veckor senare, 5 september, alltså riktigt valspurten, så kommer Aftonbladet löpet. Tobisson misstänkt för skattfusk, 2,8 miljoner. 3 dagar i rad var Aftonbladet löp på Lars Tobissons hus. Så det hände ingenting med det. Och jag gissar att Tobisson skulle säga att det där redde ut sig. Men han gjorde ju en korrekt bedömning i att det var ett problem. Och man får väl säga med Ebba Busch att den bedömningen hade ju också hon kunnat göra och sluppit en del problem på vägen.
I play football because I'm the best in playing football. I don't do politics.
Du, om jag säger Wunderwutzi, vet du vad jag pratar om då?
Nej, dessvärre inte. Upplys mig.
Ja, det är österrikisk slang för underbarn. Mm. Vi pratar självklart om förbundskansler Sebastian Kurz.
Han var i alla fall förbundskansler.
Ja.
Det är ju spännande att han nu har lämnat kanslerposten men är kvar som partiledare och gruppledare i parlamentet. För att Kurz har ju varit den stora fixstjärnan i högern. Inte bara i Österrike utan i hela Europa och i Sverige. Det finns ju ett underbart citat från Alexander Stubb, finländaren, som har sagt att Kurz är den konventionella högerns frälsare. Och här i Sverige så tyckte ju Sven Dahl på Smedjan, högerliberalskribenten, att Kristersson och Busch borde åka till Österrike på studieresa för att lära sig hur man gör.
Precis, för att det Sebastian Kurz gjorde var ju att han bildade regering med högernationalistiska FPÖ.
Precis.
Och då fick han ju också en vicekansler som på 90-talet hade koppling till nynazister, Heinz Christian Strache.
Och det gick alldeles utmärkt fram till det här Ibiza-gate.
Exakt.
Då ju alltså FPÖ hamnade i en stor skandal. Vi behöver inte gå in på den i detaljer. De lämnade och istället så bildade man regering med de gröna.
Ja, precis.
Och det har också gått bra fram till nu.
Det är liksom någon typ av superpragmatism som pågår i Österrike.
Det riktigt intressanta tycker jag i den här nyheten är själva skandalens innehåll.
Nu ja, precis. För han har ju överlevt väldigt många skandaler innan dess också. Men ja. Nu verkar, ja, och nu verkar han i och för sig inte helt dö.
Nej, han är nog envis. Den är ju dels att en tidning, en tabloidtidning, ska ha låtit sig mutas av Kurz för att i nyhetsrapportering gynna honom. Men ännu mer intressant tycker jag är de här uppgifterna om att, eller anklagelserna ska vi säga, om att man har köpt opinionsundersökningar. Alltså inte sådana man har köpt och sen så har till sitt eget parti och så har man har studerat vad tycker människor, utan köpt i meningen det ska komma en opinionsmätning som ska publiceras och den ska se ut så här.
Och sen har man sålt in det till journalister.
Ja, precis. Mm. Och den ska då ha handlat om partiledarskiftet. Alltså, när han tog över som partiledare 2017 så hade hans parti legat otroligt lågt i opinionen. Det gick uselt. Och så fort han tog över så vände det så här som en pannkaka. Och siffrorna blev jättebra. Och det är alltså de som man nu påstår eller säger sig ha bevis för att de var fejkade, hela opinionsmätningarna. Och jag tycker det säger någonting, hela den skandalen är så talande för vår politiska tid där opinionsmätningar är så viktiga.
Verkligen.
För politikerna.
Och när man pratar om opinionsmätningar så kommer man ju osökt att tänka på Sven Dahl som du precis nämnde. Han har ju varit, vad ska man säga, instrumentell i Liberalernas nya kurs. Alltså med sina opinionsmätningar där han kunde visa för partiet att ja, men så här kommer det gå och alla de här väljarna bara väntar på att rösta på Liberalerna om de vet att de är med i det borgerliga blocket och sådär.
Absolut. Vi ska väl säga att Sven Dahl i god ordning fick pengar från Karl Staffs minnesfond för att göra de här opinionsundersökningarna. Så det verkar inte vara några konstigheter, vi kanske ska bara nämna det. Men det han gjorde för ett år sedan var ju att ta fram mätningar som visade på skillnaden mellan Centerpartiets och Liberalernas väljare och som då liksom skulle bevisa att Liberalernas väljare är mer höger. Flödet som finns är mot Moderaterna. Och allt det här ledde ju så småningom fram till slutsatsen att enda chansen att överleva för Liberalerna över nästa val är att väcka liv i den väljarpotential som finns högerut. Och med det var ju det bärande argumentet både i, skulle jag säga, i valet av Nyamko Sabuni, men ännu mer nu i valet att lämna januariavtalet i förtid.
Ja, och i valet av Nyamko Sabuni så var det ju också lite, det är ju fortfarande lite ovisst vem som betalade vad där vad gäller olika opinionsundersökningar. Man vet ju att Carl B. Hamilton bland annat, han är ju den enda som har sagt att han betalar.
Precis.
Eller betalade.
Och det var ju också mätningar som skulle visa på att en efterfrågan på de saker Nyamko Sabuni stod för.
Precis, inget av det här har ju hänt som vi alla...
Det är det som är det riktigt intressanta i Liberalernas fall. Här har man gjort dyra opinionsmätningar, man har övertygat sig om att verkligheten ser ut på det här sättet. Och hittills så talar ju ingenting för att man har haft rätt i det. För den här liksom väljarflykten från moderater som skulle komma och hjälpa liberaler, den har ju inte inträffat.
Nej, jag tror vi har pratat om det någon gång förut, men man kan ju fråga sig vad är hönan och vad är ägget? Alltså, partier är oroliga för att göra någonting för att förlora väljare, men det man har sett då till exempel i fallet med Centerpartiets väljare är ju att för några år sedan så kunde man inte tänka sig något värre än Stefan Löfven och Socialdemokraterna, och nu är det väldigt många som har det som andra val. Mm. Det beror ju också på att man har fått in nya väljare såklart, men det har också med att göra att man, det kan man ju se i forskning, att väljare också följer sitt parti, följer vad partiledarna säger.
Ja.
Elitsignalering tror jag att man kan kalla det i alla fall. Även om det är ett officiellt begrepp, men det är ett ganska bra ord, för att man ser att till exempel såna här opinionsmätningsfrågor där det är så här, hur uppfattar du att det går för Sverige?
Mm.
Där har man ju kunnat se att det finns en stark korrelation med vad partiledaren för ditt parti säger, hur det går för Sverige och det man svarar själv.
Ja, men det är så fascinerande, för i de flesta partier så är ju det inte en strategisk faktor som man pratar om särskilt högt. Alltså möjligheten att istället för att ta reda på vad folk tycker och därefter anpassa sitt program och sin retorik efter det. Istället bara säga ja, vi, ja och vi tycker så här. Take it or leave it. och argumentera för att det här är rätt, alltså att forma opinion istället för att följa opinion.
Det kan man väl se ett utslag av i regeringskrisen och Nooshi Dadgostar och marknadshyrorna.
Mm.
Att det funkade ganska bra.
Det får man säga.
Ja.
Så blir det inte i mitt namn och inte i Vänsterpartiets namn.
Men du, Liberalerna, vad händer hos dem nu då?
Ja, vad händer? Alltså det är ju superintressant, för att det är ju, på ett sätt tror man ju att det är klart det här med, alltså Nyamko Sabuni har vunnit och man kommer ansluta sig på något sätt till det borgerliga blocket, man har accepterat på något sätt att ta stöd av SD. Men som jag förstår det så är det fortfarande en extremt stark opposition mot den här nya riktningen och mot hur det här ska gå till. Och många väntar verkligen på landsmötet, och där finns ju då den här starka oppositionen. De vill ju ha de här röda linjerna. Det är ju väldigt luddigt hur de ska se ut eller vad det ska vara, men som jag uppfattar stämningen i partiet så är det många som ändå sätter sitt sista hopp till att man faktiskt på landsmötet kommer fram till någon typ av tydlig skrivning om det. De kommer ju bli överkörda eftersom Nyamko Sabuni har majoritet för det här, och då är ju frågan vad som händer då. Det jag hör är ju att man fortfarande pratar mycket om den här lösningen med att eventuellt starta upp från Stockholm igen om man inte kommer in i riksdagen.
Vadå? Starta ett nytt parti?
Kanske inte ett helt... Ja, alltså det blir väl så egentligen. Men att det...
Gå i Per Gahrtons fotspår.
Mm. Ja, men det är ju liksom mycket av pengarna, mycket av organisationen finns där. Så det är ju mycket snack om det, att om vi åker ur, då är det i alla fall där vi skulle kunna göra någon typ av omstart.
För intern oppositionen har sitt fäste i Stockholm.
Precis. Och det ser man ju, jag vet inte om det är ett tecken, men jag får många e-mails i alla fall från Liberalerna i Stockholm tycker så här, och Liberalerna i Stockholm tycker si och så. Det får man ju inte på samma sätt från andra partier, måste jag säga. Men ja, det är ju superintressant, och de här som verkligen är emot den här nya riktningen verkar verkligen vara emot dem, om jag säger så. Alltså, man hör ju snack om att det till och med kanske kan vara dags att rösta på något annat parti för vissa. Jag vet inte hur mycket det ligger i det. Men att det ens går snack om det tycker jag är intressant.
Det här landsmötet är väl om 1,5 månad. Och jag vill bara säga det, att man ska ju inte uppmuntra till saker som opartisk journalist, men man kan ju säga till Liberalerna i Stockholm att ett kortare namn än Liberalerna i Stockholm är Folkpartiet. Och Folkpartiet är ett ledigt namn som man kan så att säga ta sig om man vill.
Det här, det som också är lite intressant är att det här landsmötet kommer nog vara avgörande för hur valkampanjen sker. Och det har vi sett nu, Romina Pourmokhtari gick ju ut med ungdomsförbundet LUF och sa att vi kan inte valkampanja om vi inte vet att vissa saker kommer gälla.
Då tänker de sitt strejka.
Ja, men lite, och det verkar som att det är de inte ensamma om i partiet. Det är många som har svårt att gå ut i en valkampanj. Och,
det är deras Fridays for Future. De sätter sig ner valveckan utanför riksdagshuset och bara, vi vägrar. Vi tänker inte vara med i Nyamko Sabunis kampanj.
Exakt, vi får se. Ja. Vi får se hur det blir. Jag har ju blivit lite Norge-tillvriden.
Just det.
Mm. Men de verkar liksom ta saker och ting lite lättare i Norge. Alltså det är inte bara hur det låter med språket, utan det verkar vara lite mer göj där vad gäller politik.
Om du hade en oljefond skulle du också tycka att livet var väldigt enkelt.
Exakt. Nu är jag inne på Høyres Instagram-konto.
Høyre, det är Högerpartiet.
Ja, och Erna Solberg. Och det är ju liksom, det är ju deras officiella, jag var tvungen att kolla, den har den här lilla blå pluppen som visar att det är det officiella Høyre-kontot. Där är det då en bild på, en illustrerad bild av Erna Solberg där hon kör V-tecknet och har liksom solglasögon i håret. Den har ni säkert sett, den finns som merch på mycket så här t-shirtar och grejer. Så står det Høyre, och så nu kommer vi få höra min dåliga norska dame. Mer Høyre-ridd. Humor, sa folk. Vi gör politik lite göjare. Okej. Okay. Sen är det alltså bilder på Erna Solberg framförallt, som är liksom memes med henne. där hon bland annat då sitter i så här byggarbetskläder, i, kör i bilen, har byggarbetskläder på sig, den traditionella bygghjälmen. Vad den ska göra inne i bilen vet jag inte riktigt. Och så står cruiser in i helgen. Och sen taggen vän och önskade en god helg. Alltså det är ju underbart.
Det, är som en 10-årings TikTok-konto. Eller? Ja. Låter det lite som.
Och sen så en annan bild är liksom hon står med någon mic lite så och ser ut att sjunga lite så, och så står in the shallow. Alltså det är underbart. Jag vill bara rekommendera alla att börja följa Höjre på Instagram. Och när vi pratade om det här med digg och vara liberal, så får jag väl då förtydliga att jag inte röstar på Höjre i Norge av jättemånga olika anledningar.
Jag förstår. Men det säger vi. Tack för att ni har lyssnat.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.